Jag vet att vi har ju pratat om det här med bristen på urbanitet i Norrland.
Mm.
Och jag var i Umeå häromveckan. Och då faktiskt när jag skulle gå till tåget så höll de på att ställa i ordning för invigningen av Rådhustorget som de har byggt om. Och det är så himla roligt för de har byggt om torget för 65 miljoner tror jag har kostat att bygga om torget.
Ja.
Och så ser det exakt ut som det gjorde innan.
Men det fanns ju sådana planer i Sundsvall. De skulle ju bygga om torget för en motsvarande summa pengar. Ja. Och det skulle se ungefär exakt likadant ut. Men då protesterades det ju väldigt hårt. Och sen så kom ju det här skyskrapsförslaget. Och då la man de planerna på is.
Mm.
Så just nu vet jag inte vad som kommer att hända med torget. Men det ser exakt likadant ut alltså i Umeå.
Ja, jag tycker
vad
det.
Vad är det de har gjort då?
Alltså, det började ju för flera år sedan med att de tog bort det här apberget som var en liten liksom upphöjd trappa och en talarstol som låg liksom i änden av järnvägsesplanaden. Om du har du varit, man går från stationen så är det som en esplanad med som en park i mitten.
Mm.
Och så där den slutade så var det då den här lilla, ja det som de kallar för apberget då där. Folk satt och hängde, punkarna satt och hängde och det fanns en talarstol där man kunde stå och agitera inför folksamlingar. Och sen så bara försvann det där en dag och kommunens tjänstemän och politiker mörkade det där. De sa att det var för att de skulle gräva ner VA till den nya gallerian Utopia. Men det visade sig vara lögn. I själva verket så handlade det där om någon omgestaltning av torget. Och sen har de brutit upp torget och sen så har de återskapat det på något sätt. Och det som skiljer är väl att det är lite färre höjdskillnader och att det finns någon slags äppellund ska det bli. Och sen så istället för den där talarstolen på Apberget så finns det flera mindre talarstolar.
Utspridda?
Ja, och sen så har de byggt någon slags medelhavsgrill tror jag det.
Ja, som ska ersätta rullpizzan.
Ja, precis. Och det där har ju också varit ett bråk som har pågått. För att för flera år sedan så var det också några tjänstemän som skulle ersätta. Man skulle inte få stå med vanliga korvvagnar och sådana saker. Utan de skulle ersättas med någon slags designad öppen korvvagn. Som man skulle stå och frysa i om man sålde korv. Och det där blev det bråk om. Och det var en konstnär i Umeå, Johannes Samuelsson, som engagerade sig i det där. Och backade upp en av de här korvgubbarna som till slut vann det där kriget. Och fick behålla sin korvvagn, åtminstone tillfälligt tror jag.
Men att bero på urbanitet.
Ja.
Hör inte personer med små vagnar de säljer mat ifrån till det?
Nej, de vill ha stil på Umeå. Det är liksom det som är den stora grejen på något sätt. Att de har liksom drabbats av någon slags...
högfärdiga helt enkelt.
Ja, men det ska detaljstyras liksom formmässigt. Sådär. Man har byggt en väldigt imponerande bussterminal också när jag var där sist som just var färdig. Den var ganska cool faktiskt i trä. Så att allting blir inte dåligt och särskilt inte om man är vit och liksom välbeställd medelklass så är ju Umeå staden för dig liksom. Så, men jag tycker det där var roligt i alla fall att man bygger om ett torg som ser likadant ut och kostar 65 miljoner.
Hur mycket lyssnar du på andra poddar egentligen?
En del. Jag har väl några favoriter sådär. Jag tycker väldigt mycket om ett gäng amerikanska poddar som handlar om media och politik. Och Lilla Drevet tycker jag är roligt. Ja, men annars inte så jättemånga andra svenska.
Du lyssnar inte på så här kulturtantspodden Lunch med Montelius?
Det har hänt faktiskt. Och jag har ju lyssnat på det sista avsnittet.
Ja. Lunch med Montelius.
Mm.
För våra lyssnare. Hej förresten. Vi har inte sagt det, men det här är Po och Sofia. Det här är Norrlandspodden. Och vi har lyssnat på en annan podd som heter Lunch med Montelius. Som görs då av Expressens kulturredaktion, och det är Gunilla Brodrej och så är det Martina Montelius som käkar lunch och pratar. Och är väl någon slags motsvarighet till liksom snubbar som sitter och babblar. Liksom. Mm. De har ju vid ett par tillfällen nämnt våran podd.
Mm.
I positiva ordalag.
Ja, de gillar oss.
Ja.
Eller gillade.
De gillade oss.
Ja, för nu har de högtidligt förkunnat att vi är ute i kylan.
Ja,
ja.
I det senaste avsnittet så de gick så långt. Det var Martina faktiskt då som från och med nu så kommer hon att kalla dig för PO varje gång ni ses.
Ja.
Om vi händelsevis skulle springa på varandra på bokmässan, då när de andra kultureliten från Expressens, det är ungefär så de formulerar sig, från Expressens kulturredaktion dricker kava, då ska du få festis, Sofia.
Mm.
Och detta beror alltså på att det är väl framförallt Gunilla då som känner sig ledsen, tror jag faktiskt.
Ja.
Och det har vi väl också pratat om, att hon skrev några artiklar om samer, samisk kultur i samband med tv-serien Midnattssol.
Mm.
Hon åkte till Jokkmokk för att själv se med egna ögon och skrev en artikel som vi inte var så där jätteimponerade av.
Nej.
Och det var fler som inte var imponerade av den artikeln. Så de hade ju en diskussion om den handlade inte bara om det här, utan den handlade om, får man prata om rasism om man är liksom vit medelklass? Mm. Får man, och här var då frågan, får man skriva om samer och samisk kultur fast man är stockholmare, vit och kanske inte har någon koll?
Och där är ju svaret ja, det handlar ju bara om hur man gör det, tycker jag. Alltså att,
ja, sen får man väl göra det egentligen hur man vill, men måste kunna räkna med att bli kritiserad.
Ja.
Därför jag har funderat på varför vi har ju egentligen, du och jag har ju ingen större rätt än Gunilla Brodrej att stå och liksom vara någon slags uttolkare av samisk kultur och samiska rättigheter.
Nej.
Vi gör det ändå.
Ja. Men vi kanske inte gör det riktigt på samma sätt heller. Hon gjorde det ju verkligen som tillrest och liksom använde sig av hela det här narrativet som Stockholmsjournalister nästan alltid gör när de ska bege sig ut i en provins att berätta hur det är. Och det är liksom, det är en lång och mödosam resa dit, och det är alltid väldigt kallt, och det är alltid, och människor är väldigt, väldigt annorlunda. De är inte som i Stockholm, och det är man väldigt förvånad över. Och sen så skriver man liksom fram de här olikheterna på olika sätt, och det kan ju ske på ett liksom, alltså man kan ju vilja väl, och det har jag aldrig uppfattat att Gunilla Brodrej alltså vill någonting annat än väl. Det tror jag verkligen inte.
Nej, hon är ju också uppriktigt nyfiken och intresserad, ja, så är det ju.
Problemet är väl den här liksom, den där, ja, men exotiserande attityden liksom, den här kakiuniformen sitter på något sätt när man ska bege sig ut från kulturredaktionerna i Stockholms innerstad och skildra livet ute i spenaten. Och alla trampar i det klaveret hela tiden. Det är som bara, det slår aldrig fel. Det är så otroligt lätt att hamna i det.
Jag är ganska säker på att om vi skulle sätta oss och lyssna igenom varenda avsnitt av våran podd, så skulle vi hitta flera exempel på där vi också gör det.
Ja, och det har vi väl pratat om också. Jag menar, jag har ju absolut trampat i klaveret. Jag har ju själv åkt till Jokkmokk och skrivit en otroligt tveksam text en gång i tiden om Jokkmokks marknad, måste jag säga.
Ja.
Som var,
den är inte med i boken.
Den var med, tror jag, i första upplagan av Norrland, men jag plockade bort den i den andra.
Ja.
Och ångrade nog nästan omedelbart att jag tog med den i den första. För att jag tyckte att det var liksom, den är över gränsen. Den är dålig helt enkelt. Det är en dålig text. Och, men ja, till mitt försvar kan jag säga att när jag skrev den så var jag ung och yrvaken och bodde på Söder i Stockholm och begav mig till denna fantastiska marknad i Jokkmokk, och det var 34 minusgrader och den levererade järnet, kan man säga, den där marknaden med liksom
med exotiska inslag.
Ja, och jag problematiserade exotismen också, och men det jag gjorde var att jag tillskrev, jag tror att jag refererade något samtal som jag har med ett par tillresta journalister från Latinamerika som jag träffade på Pizzeria Opera. Och så tillskriver jag dem då en exotiserande hållning. Och friskriver mig själv från den. Samtidigt som jag språkligt, liksom gång efter annan i den här texten, verkligen liksom drar till med, ja men, midnatt solens folk och liksom midvinternattens köld och allt vad det nu är liksom. Så att jag förstår att man hamnar där, men
alternativet, det är ju på något sätt att inte göra någonting alls, eller är det inte bättre att folk försöker förstå än att inte försöka förstå, även om man landar fel?
Nej, det skulle inte jag säga. Jag tycker att det är värre att reproducera fördomar och kassa värderingar än att inte göra någonting alls. Då tycker jag det är bättre att de stannar hemma.
Men om man säger, utan att peka ut någon särskild här nu, utan om fenomenet, om vi säger att man skriver en text eller spelar in en podd och reproducerar någon slags fördom och sen får väldigt mycket skäll för det, då kan man ju ha lärt sig något som gör att man faktiskt nästa gång agerar annorlunda och kommer med en annan från en annan vinkel.
Absolut, fast med Gunilla Brodrejs fall så var det ju dessutom så att hon skrev en text först hemma på redaktionen utan att ha rest någonstans, och sen så väckte den ett visst ont blod, och då skulle hon åka till Jokkmokk för att ta reda på hur det var. Och då gjorde hon det värre. Så att, hon hade kunnat lära sig av den första, liksom, av det första misstaget. Men hon reproducerade misstagen.
Mm. Det som det vi ändå ska om jag ska bara försöka avrunda det här. Mm. Men det som ändå tycker jag är bra, och det var ett väldigt roligt avsnitt av den här podden. Lyssna på det.
Det har ju.
Och det som är bra är ju ändå att Gunilla i det här fallet och ändå har självdistans, hon kan prata om
ja,
det här.
Men de flabbar ju.
Och hon flabbar åt och hon kan också slå lite på sig själv sådär. Ja. Men hon är ju ledsen. Och jag tänkte bara säga, Gunilla, och det här gäller dig också, Martin, att nästa gång jag ser er på bokmässan, då är det jag som bjuder på kava.
Ja. Jag vet inte om jag ens, jag tror att jag skulle inte ens få vara med och få festis, tror jag, men
inte du också skrivit för Expressen Kultur eller
Nej, det har jag inte. Jag har gästrecenserat någonting någon gång kanske eller så, men men inte mer än så.
Nej, men jag tror att det här var en separatistisk kvinnoseparatistisk.
Men alltså, men vi gillar ju dem ändå, fast en dam har gjort slut med oss nu. Och så. Och startat det här poddkriget. Men
Ja,
vad tänkte du säga?
De pratade också, eller vidrörde i det här poddavsnittet, lästadianismen. Den är ju också ganska starkt förknippad med samer på olika sätt, av olika anledningar. Och jag vet inte varför helt plötsligt lästadianism verkar vara så här i ropet. Men vi tänkte faktiskt prata extra mycket om lästadianism. Vi tänkte göra en lästadianism-special.
Ja, men alltså det är väl dels för David Beirnens bok Marken, där han ju liksom utgår en hel del ifrån lästadianismen. Också så här språkligt, retoriskt på något sätt, så har han ju nästan som poet och uppläsare klivit in i en sån här predikantroll lite grann. Men sen, ja, sen så finns det ju, du ska tipsa om den senare, men det har ju också kommit en roman av en ganska stor författare som också liksom handlar om laestadianismen på sätt och vis.
Men våran inspiration, ska vi säga, kommer ganska mycket från Väyrynen.
Mm.
Och för min del så tror jag att den kom också. Nu, vi har ju redan pratat om Marken, den boken, i tidigare avsnitt. Men det som blev påtagligt för mig när jag läser den, det var att jag känner att den här berättar ju min historia.
Mm.
Den här boken berättar om mig.
Mm.
Så läser jag den ju. Mm. Och jag, ju mer jag läser den, ju mer känner jag så. Mm. Hur kan han veta hur det är att vara jag, eller hur jag tänker, eller hur jag är uppfostrad? Så.
Ja.
Och så börjar jag fundera på så här kopplingen mellan, jag är också uppvuxen i frikyrkan, och mellan frikyrkan och laestadianismen. Och jag har fått höra från olika håll att det finns inga kopplingar alls. För om du inte är från Norrbotten.
Mm.
Men det gör ju det.
Mm. Men kan inte du berätta grundläggande liksom, vad är laestadianismen, och liksom hur uppstod den?
Alltså en så här väldigt, väldigt grundläggande basic sak, det är ju att laestadianer, som man ju säger då, som är anhängare av laestadianismen, de kallar ju inte sig själva för laestadianer, utan de kallar sig för kristna.
Och det är ingen organiserad kyrka längre,
eller, va? Jo, det är det här som är lite svårt. Det är ju
det
en...
finns inte medlems... Jag läste att det finns inte liksom medlemsförteckningar och lokaler och...
Det är ju så att det är ju en svensk kyrklig, en inomkyrklig rörelse.
Ja.
Det är ju en tankinriktning, eller vad ska jag säga, inom Svenska kyrkan.
Ja.
Och... jag är ju då inte, jag ska säga det från början här, att bero på vem som har rätt att prata om vad. Men jag är ju varken teolog eller historiker eller sådär.
Nej.
Men ganska intresserad och har försökt att ta reda på lite mer.
Mm.
Det var så här. Mm. På 1800-talets första hälft i Norrbotten. Det här var ju inte unikt för Norrbotten, men nu pratar vi om Norrbotten, norra Lappland och Norrbotten, så var det för jävligt.
Ja.
Och det kanske var lite jävligare där än längre söderut. Det var otroligt fattigt. Folk söp. Det hade liksom uppstått, det var väldigt, väldigt stora problem med supande.
Mm.
Det härrördes ur att bland annat så användes ju sprit som betalningsmedel för olika saker. Mm. Samerna fick sprit när de sålde sina
pälsar
och kött till köpmännen och sådär. Och det här blev ett så pass allvarligt problem så att alltså, det var liksom stor utbredd vanvård av barn och till och med renar som inte togs om hand och sådär. Mm. För folk söp ner sig helt enkelt. Mm. Och under den här tiden, det fanns ju också på olika platser i Sverige, det var liksom nykterhetsrörelsen började komma och även då väckelserörelsen.
Mm.
Du vet vad väckelserörelse är. Nej, men därför att och hur den då kom till Norrbotten, så fanns det en man som för övrigt vid sekel eller millennieskiftet så blev han framvald av läsarna för, tror det var Norrbottenskuriren, till årtusendets norrbottning. Och den här årtusendets norrbottning, han hette då Lars Levi Laestadius.
Mm.
Och det är han som då han är grundare av den här rörelsen.
Mm.
Och han föddes år 1800 i någon liten by. Hans pappa var präst.
Mm.
Hans mamma hade, vad jag förstår, samiskt ursprung.
Okay.
hans pappa fick jobb i Kvikkjokk. Mm. Så att han är mestadels uppvuxen i Kvikkjokk.
Mm.
Och var ju då, alltså Kvikkjokk var ju inte så mycket att hänga i granen då heller.
Nej.
Det är så alltså början på 1800-talet, det är fjällvärlden. Han växte upp där i en ganska, alltså han fick en riktigt ganska sträng kristen fostran av sin pappa, prästen.
Mm.
Och både han och han hade också en lillebror som hette Petrus, som var 2 år yngre, skulle utbilda sig då. Så när de var 16-17 år, i samband med att deras pappa dog, så lämnade de Kvikkjokk och hamnade väl tillfälligt i Uppsala, tror jag.
Mm.
Utbildade sig, och först var han, alltså han var väldigt intresserad av biologi, historia. Mm. Så han läste,
jag
har
sett teckningar som han har gjort. Han var väl också, han tecknade av norrbottniska växter.
Ja, han är som en liten Linné. Norrbottens Linné.
Ja.
Och gjorde herbarier och var alltså väldigt, väldigt intresserad av växter. Och det var liksom hans inriktning först, vad jag förstår. Men sen utbildade han sig ändå till präst och blev skickad till Karesuando.
Mm.
Och det tror jag var 1926 eller något sånt där. 27 hamnade han där.
Mm.
Och han var ju präst i Svenska kyrkan. Och som präst i Svenska kyrkan så var ju, alltså man hade ju redan, alltså man hade ju kristnat, alltså samerna ansågs ju vara liksom helt kristnade. Och människorna var ju kristna, och prästerskapet ägnade sig väl mycket åt, ja men, husförhör och sådana saker på den här tiden. Och så kommer den här ganska unga mannen till Karesuando, där det finns, tror det fanns 6 gårdar. Det var liksom byn.
Mm.
Och det var finska nybyggare som bodde i dem. Och Lestadius pratade då, vad jag förstår, svenska. Han kunde samiska och blev tvungen att lära sig finska för att kunna prata med de här. Och där var han lite unik i det att han ville göra sig förstådd för folket.
Ja, ja.
Att han ville kunna prata deras språk.
Mm.
Så det gjorde han. Han var alltså flerspråkig. Och från början var han väl ändå en ganska vanlig präst.
Mm.
Vad jag har förstått. Men sen så, alltså det hände flera saker i hans liv när han var i 40-årsåldern. Bland annat så förlorade han ett barn som ju då enligt uppgift ska vara hans favoritbarn.
Mm-hmm.
Han hade 12. Mm-hmm. Men den här pojken då som dog i mässling gjorde att han, alltså han hamnade i väldigt, väldigt djup sorg. Det var en stor grej i hans liv. Sen blev han själv sjuk, trodde att han skulle dö. Han hade, det var någonting med lungorna.
Mm.
Han dog inte. Men han hade väldigt mycket dödsångest och började vid den här tiden fundera på om han skulle komma till himlen eller helvetet.
Mm.
Så han fick den typen av funderingar. Och då,
det är ju vanligt.
Ja,
det har vi ju alla lite då och då. Ja,
Ja men det har vi. Men kanske särskilt om man ändå är någon slags troende, kristen troende. Kanske man har mer sånt.
You don't say, ja. Mm.
Sen så träffade han då en kvinna, en ung kvinna som var, det var en samisk kvinna som hette Milla, men som har liksom i historien, i berättelserna så har hon fått namnet Maria. Men hon var då läsare.
Mm-hmm.
Alltså hon hade då varit med om väckelse och blivit frälst.
Ah, okay.
Och hon, det här var som en sån viktig vändpunkt för Lestadius, för att han upptäckte nåden.
Okej.
Som ju då väckelsen väldigt mycket bygger på.
Vad är nåden?
Ja, om jag ska försöka förklara, alltså nu är ju då lestadianismen var ju då, alltså svensk kyrka och sådär. Men om jag ska förklara då skillnaden mellan att vara väckelsekristen och att vara dopkristen. Alltså man ansåg att i och med att man hade döpt ett barn så var barnet kristet.
Mm.
Och sen så skulle de komma till kyrkan och höra Guds ord och läsa katekesen och så var det liksom bra så.
Mm.
Men om man är väckelsefrälst då innebär det att man själv liksom inser att jag är en syndare, jag måste be Gud om förlåtelse, och när man gör det så blir man pånyttfödd. Alltså, frälst betyder ju räddad, men då blir man räddad, man blir pånyttfödd, och här är ju då nåden som ju är Guds nåd, att trots att vi är såna fruktansvärda varelser, vi människor, vi är syndiga och beter oss dåligt och lever inte alls som vi borde, vi har inte levt upp till den rollen vi fick som Guds avbild och sådär, så genom Guds nåd så får vi ändå bli räddas från helvetet.
Okay.
Om vi bara ber om förlåtelse.
Mm.
Och här är ju Jesus central.
Mm.
För att han, det är liksom, det är nåden att han dog för oss. Och när han upptäckte det här så hände någonting med hans predikningar.
Okay.
Och han började berätta, han började, istället för att vara kanske lite högkyrklig och läsa innantill och sådär, så började han berätta om deras egna liv. Mm. Han kunde prata liksom med samer om deras, alltså sånt som var vardag för dem, och han var samtidigt extremt, han var grov i mun. Han använde jättemycket fula ord. Han stod och pratade liksom om hor och dryckenskap och kallade dem för liksom djävulens avskum och allt möjligt så här, och skrämde dem med helvetets eldar.
Aha.
Ja.
Okej.
Och han gjorde det på deras språk och med en svada som liksom inte gick att blunda för. Och det var också så på den här tiden att folk kom till kyrkan och var mer eller mindre brusade.
Ja, ja.
Och satt väl i kyrkbänkarna och sov. Men det var, gick ju liksom inte att sova då när Listadius började predika på det här sättet.
Mm.
Och det fanns ju i det här också en god... Alltså han ville ju väl.
Mm.
Han ville ju verkligen hjälpa de här människorna till ett bättre liv.
Och, men han fick med sig folk på det där då?
Ja, absolut. Och, det blev en väldig väckelse och han fick med sig folk. Han fick ju inte med sig alla i kyrkan däremot. Han var ju också ifrågasatt och kritiserad. Och han var ju jätteifrågasatt av köpmän, krögare, alltså sådana som levde på sprit.
Jo,
eftersom...
Men fick han vara kvar i Svenska kyrkan som präst?
Ja, ja, han var kvar
hela tiden.
Han var kvar. Men och han ifrågasatte, så han var inte liksom populär överallt. Sen flyttade han från Karesuando till Pajala.
Mm.
Och då spred sig ju den här lestadianismen då till Pajala. Han utbildade också, alltså han startade alltså skolor, lärde barn att läsa. Han lärde vuxna att läsa. Och han utbildade även predikanter. Alltså andra män som skulle kunna åka runt och predika hans budskap, eftersom han kunde inte vara överallt.
Nej.
Samtidigt.
Alltså, jag har alltid tänkt på lestadianismen som, ja, men inte som en inomkyrklig falang, utan mer som någon slags märklig sekt. Men det tror jag också har att göra med den här Korpela-rörelsen. Som jag lånade en bok på biblioteket när vi skulle prata om det här, för att jag tyckte att det var också David Weinen som tipsade om den. Det är Lennart Lundmark som har skrivit. Han som också har skrivit fantastiska böcker om samer. Som vi borde ha en egen podd om någon gång. Men han har skrivit en bok som heter Protest och profetia. Och Korpela-rörelsen var ju det här utspelade sig på 30-talet. Och var ju som liksom en falang inom lestadianismen. Som kom igång då tack vare en finsk predikant som hette just Korpela. Och de drabbades då av liksom någon slags verklig religiös eufori och uppvisade enorma sektbeteenden. Och då trodde man att man skulle landa en silverark i Kiruna. På berget Lossavaara skulle det landa en silverark och som man skulle kliva ombord på, och man skulle resa med den här silverarken till Palestina, till det heliga landet. Och det var alltså hundratals människor som trodde på detta, och det var liksom, Men sen så drog de iväg i enighet, liksom i egendomligheter som verkligen var liksom, och här är här tycker jag är roligt, här är en rapport skriven av en journalist i Haparandabladet på 30-talet. Som vanligt samlades anhängarna vid 6-7-tiden på kvällen i kapellet. Omedelbart efter samlingen kom Modi i extas. De hemska skriken och stampningen i takt efter de finska svärorden började så fort de fingo se en polis eller någon annan person. Folk samlades snabbt och inom en stund befann sig 2000 nyfikna utanför kapellet. Anhängarna kom och då ut på bron, hoppade på alla fyra samt uppförde sig fullkomligt hysteriskt. Profetissan ledde spektaklet. Nu tyckte en polisman att det gick för långt. Han körde hela sällskapet tillbaka in i kapellet och anhöll samtidigt en av dem. Och det är så här, nu ska vi se. Han bad dem upphöra med skriken, men de skrek och bara värre. Unga och gamla svuro och skrek och samt hoppade jämfota och flaxade med armarna så att svetten formligen rann utanför det ut efter deras kinder. Haparandabladets korrespondent lyckades också komma in i köket och bevittnade de hemska scenerna, vilka faktiskt inte går att beskriva. När man sett dessa tokigheter måste man helt instämma med landsfiskalens uttalande. Samtliga där inne i kapellet vore dårhusmässiga. Och sen hade de jätteunderliga saker för sig, bland annat någonting som hette kamning och pensling. Där man ställde sig i ring, blottade könsorganen och en kvinna gick runt och kammade könshåren för att se om man var Guds utvalda.
Det låter inte så lästadianskt.
Med en brödpensel. Och sen fanns det den här penslingen då vände man rumpan till, drog ner byxorna och så hällde man en halv kopp ljummet vatten ner i stjärtskåran. Oklart vad det egentligen kände till, och så söp man sig fulla på mäsk och så talade man i tungor och sen så. Okay. Och det låter helt vansinnigt alltihop, men det var också en del av liksom lästadianismen.
Ja. En egen liten gren.
Ja, förlåt detta inpass.
Nej, men det vi kan säga är också att det är väldigt svårt idag att så att säga beskriva eller sammanfatta det som är kvar då av lästadianismen idag, eftersom den dels är väldigt splittrad.
Men också ganska sluten ju.
Ja, den är också sluten.
Men är det sant detta då, att de inte får ha gardiner? Nu måste du reda ut det.
Nej. Alltså, det var sant.
Det var djävulens kalsonger, var det så?
Ja, det sades det. Det finns en annan beskrivning av det här som är en myt. Också en myt, ska jag säga. Och den var att man inte fick ha gardiner därför att man skulle inte ha någonting att dölja. Och att ha gardiner, det var som att du har något att dölja.
Jaha. Okay.
Så det skulle vara som ett bevis att här är allt bra. Så var det alltså inte. Utan, nej, det handlar ju om att det var världslig prål.
Jaha, för det var väldigt...
Ja, men en världslig utsmyckning som inte fyllde någon funktion, som bara skulle vara liksom fin. Det kom inte på fråga. Och det gällde ju även alltså utsmyckning, och det här gäller ju än idag. Det är så här, lästadianism idag, det finns många olika grenar, det finns många olika grupper. Det finns ju lästadianer i USA, Ryssland, Finland, Sverige och Norge.
Det är störst i Finland, tror jag.
Ja. Och de har ju liksom delat in sig i olika grenar som också har utvecklats åt olika håll. Mm. Man pratar om de stora inriktningarna som är östlästadianism, som då är vanlig i Finland, och västlästadianism som är vanligare i Sverige. Mm. Och där de här i öst är ju då, vad jag förstår, lite inte lika stränga. Mm. Medan västlästadianerna är väldigt trogna, så att säga, Lestadius skrifter.
Men vad går det ut på då? Alltså, för jag har ju så svårt att förstå religiositet överhuvudtaget, så att jag menar,
Jag tänker så här.
Men en sak, de har många barn i alla fall.
De får ju inte använda preventivmedel.
Så det är i alla fall sant. Ja. Gardiner får de ha, men inte preventivmedel.
Mm.
Därför att om man åker igenom, det finns ju vissa lästadianbyar i Tornedalen, Sattajärvi till exempel. Och om man åker genom Sattajärvi så åker man ju förbi hus som där det liksom står 12 barncyklar utanför. Eller så här, 12 par skidor uppställda mot väggen.
Fast cyklar fick de inte heller ha för.
Ja, men det kanske de får nu. Det kanske är okej. Åka skidor kanske man får också.
Åka skidor. Ja, man får åka skidor. Jag tror de får cykla idag också. Ja. Men om vi backar tillbaka till när lästadianismen
föddes. Men när du säger föddes... får, förlåt. Ja. Alltså när du säger för vem?
För rörelsen. Nej, men det är ytterst... Det handlar ju om det här. Att man har, precis som i andra religiösa rörelser, så väljer man ju... Alltså, man väljer stycken i Bibeln som blir extra viktiga. Och det är olika för olika rörelser. Men, och lästadianismen bygger ju väldigt mycket, och det kan man ju också tycka är fint.
Mm.
Att det bygger på att inte förhäva sig själv, att man som individ inte är viktig.
Det låter som att man medvetet försöker skapa sig begränsningar i sitt liv då, som man på något sätt... ska må bra av.
Det handlar om att du ska inte ägna dig åt saker som kan avleda din uppmärksamhet från Gud.
Okay.
Du ska inte ägna dig åt sånt som kan göra att du tappar kontakten med Gud.
Mm.
För om du... det är som att pratar du med en lästadian idag...
Mm.
Då skulle jag kunna tänka mig att de säger att jo, men jag får cykla och klä mig hur jag vill och gå på dans, men i längden så kommer det ju att dra mig bort från Gud, och därför vill jag inte.
Aha, okay.
Det är så de säger, men jag, det är ju samtidigt väldigt slutet, ganska sekteristiskt, vilket jag ändå vill säga att det är nog också väldigt lokala variationer här i hur slutna man är och i hur strängt det är inom familjer och sådär, hur man ska bete sig, men det är kvinnor täcker håret
fortfarande,
ja. Kanske inte till vardags, men när de går till kyrkan så har de ju då hilka, som de kallar det, huckle.
Hur är det med liksom skolundervisning och sådär, alltså är man kreationist eller tror man på Darwins läror, eller liksom får man lära sig om liksom människans reproduktionsorgan? Och
det där är också lite olika. Alltså de här i Sverige så går de ju i vanliga skolor,
ja.
De flesta, och det finns ju föräldrar som inte låter sina barn vara med i vissa delar av undervisningen som inte anses gå ihop med tron. Det kan till exempel, så gillar de ju inte musik.
Nej, okej.
Alltså musik med instrument.
Jaha.
Nej.
Men sång.
Man får sjunga.
Ja.
Enstämmigt.
Enstämmigt, inte stämmor.
Nej.
Nej.
Man får sjunga, men musik är av någon anledning.
Man får
sjunga
tillsammans, men bara unisont då.
Mm. Som psalmer i kyrkan.
Jaha.
Man får, som sagt, man får sjunga, men musik är inte bra. Man ska inte ha tv, men det finns lästadianer som har tv.
Mm.
Alltså det är också det här, men människor väljer ju hur, och vill man köpa hela paketet eller bara en liten del av det.
Ja.
Och jag tror också att det beror på, lever du i en by? För det finns ju mindre byar i Norrbotten där en väldigt stor del av befolkningen är lästadianer. Då är det väl också lättare att följa de här reglerna, för att det är lika för alla. Det är ju desto svårare om du kommer i förskingringen och tvingas...
Och det är därför lästadianismen är så pass lokal som den ändå är i Sverige. Alltså den har ju då överlevt lokalt i vissa orter i Norrbotten. Men man har ju inte talat om särskilt mycket lästadianer i Stockholm, så att säga.
Fast det finns.
Ja, det finns här,
och det finns i Knivsta.
Jaha, okay.
I Knivsta finns det en hel jättemånga.
Jaha.
Ja. Det skrevs faktiskt ett jätteintressant reportage som jag kan tipsa våra läsare om ifall ni vill veta mer. Som skrevs i Dagens Nyheter. Det är några år sedan nu, men den finns på nätet. Och
som handlar om laestadianer i Knivsta.
Ja.
Jaha.
Mm. Det är alltså, jag tror att det är, det här är ju då några år sedan, men då fanns det 30 laestadianfamiljer i Knivsta. Det ger ju då 250 personer.
Ja.
De har många barn. Och det här är ju människor som kommer från Norrbotten.
Ja.
Och så har de flyttat. Och så kanske de väljer om de ska flytta söderut eller plugga i Uppsala eller vad de ska göra. Så, ja, men då bosätter de sig där det finns andra laestadianer.
Mm.
Och därför har man en stor och livaktig församling i Knivsta som har byggt ett eget bönhus och sådär. Och de har ju då, apropå det här med Svenska kyrkan, tagit avstånd från Svenska kyrkan. Man hade länge, det är ju så här att laestadianismen har ju också i princip sedan begynnelsen haft många delar där de har skilt sig från vad man predikar i Svenska kyrkan. Men eftersom man ändå har trott på att Guds församling är en,
jaha,
så har man inte velat lämna, utan man har tänkt det är bättre att vi liksom försöker förändra inifrån eller att vi ändå håller ihop. Och man tror liksom på en allmän eller kyrka och den ska vi vara kvar i. Men på senare år så har ju då Svenska kyrkan gått för långt för många laestadianer. Och för många så var ju droppen då när man började prata om att viga eller välsigna samkönade par. Så det är många nu som har lämnat och även startat, så att det finns.
Det finns
en centralorganisation nu i Sverige som heter Sveriges fridsföreningars centralorganisation, som samlar laestadianer, och de har verksamhet i Dalarna, i Norrbotten och i Mälardalen.
Mm. Jag hörde att det var laestadianer som förbjöd sina barn att träna med Kiruna Hockey när Kiruna Hockey gjorde den här HBTQ-satsningen och spelade i regnbågsfärgade tröjor och gick i Pride-paraden. Och sådär.
Ja, det kan man ju inte gå med på om man är laestadian.
Nej.
Sen finns det ju laestadianer som inte ens skulle gå med på att låta sina barn spela hockey.
Nej.
Så att, som sagt, det är väldigt svårt att säga att det finns
ett. Det är rimligare.
Det är svårt att säga att det finns ett sätt att vara laestadian.
Ja. Men, jag tycker det också så här. Eller jag kan känna mig så respektlös när jag tänker på och pratar om människor som är religiösa eller tillhör religiösa liksom grupperingar. Jag kan tycka att det är spännande och intressant på något sätt. Men jag kan känna mig respektlös därför att där är verkligen någonting som jag har med mig, att det är någonting som man har valt själv på något sätt, och att det är så underligt, att det är så verkligt främmande på något sätt att ta fasta då på bibeltexter, välja särskilda bibeltexter enkom i syfte att begränsa sitt eget liv på olika sätt.
Fast då har du ju missförstått. Syftet är ju inte att begränsa sitt liv. Syftet är ju faktiskt att bli utvald och få komma till himlen. Man har också haft inom laestadianismen fokus på Jesu återkomst.
Så det är så stark.
Och då
så
måste
stark,
man vara redo. Liksom, ja, och om man tror på det, så gör man ju det. Och så säger du att du har ingen respekt därför att du säger att det här är självvalt. Men jag vet inte, det kan inte finnas många laestadianer i Sverige idag som har valt det här själv. De är ju uppvuxna med det här. Det här är ju deras sanning och deras världsbild som är lika självklar för dem som så att säga din evolutionslära.
Mm.
Så jag tycker inte man ska döma så. Sen kan man ju ha åsikter om hur en sluten rörelse, alltså det kan ju jag tycka är väldigt obehagligt.
Mm.
Vissa har ju paralleller med Jehovas vittnen, alltså att om en släkting eller familjemedlem lämnar rörelsen så bryter man kontakten med dem.
Då är de djävulens avkomma.
Ja, då blir de ju alltså man skiljer ju på det världsliga.
Mm.
Och det som inte, alltså det som då är i församlingen. Och allt världsligt ska man ju akta sig för. Och det är ju för att det är djävulen som försöker leda in en i synd. Och dit har ju allting som, ja men sprit framför allt. Ja. Men kortspel, dans, musik, bio, internet.
Alltså jag kan ju förstå, Jag kan absolut förstå liksom den sprängkraft och också den funktion som lestadianismen fyllde på 1800-talet. Alltså givet hur det såg ut då med fattigdom och superi.
Ja,
och liksom,
och
men och så jag kan absolut förstå hur det blev så. Men jag har ju väldigt svårt att förstå varför man vill hålla på med det idag.
Men det har ju att göra också med gemenskap. Men här tänkte jag att prova på om vi ska backa tillbaka till till lestadianismen då. Att en väldigt viktig sak i Lestadius gärning, det var ju liksom att rädda folket från misär. Och varför folket gillade honom, men kanske inte överheten gjorde det, det var ju ändå för att han stod på deras sida och han gav dem en mening med fattigdomen på något sätt. Eftersom det ju ansågs och anses fint att vara fattig.
Just det.
Alltså man ska ju inte sträva efter rikedom på jorden.
I en religiös kontext.
Precis. Man ska inte sträva efter rikedom på jorden utan man ska samla den i himlen.
Mm.
Det bygger också mycket på tacksamhet. Man ska vara tacksam för det man har istället för att liksom se efter något annat. Och det sägs ju också att vad är det? Det är svårare för en rik att komma in i himlen än för en kamel att komma genom ett nålsöga.
Ja,
och därför är det ju också, och när Lestadius predikar det här för liksom fattiga och också av staten väldigt överkörda människor, så är det klart att de älskar honom. Och han bjöd in dem till sitt hem. Alltså hans hem var alltid öppet. Han bjöd på mat. Mm. Han var inte bara en präst som visade sig i kyrkan och sen var...
Nej.
Utan han var tillgänglig. Och det där tror jag nog att man kan applicera även på människor idag. Och kanske, när jag tänker efter, särskilt idag.
Mm.
Jag tänker i ett... sekulariserat samhälle som vi lever i, där dessutom allting går väldigt fort och människor är rädda liksom, för allt från klimathot till världskrig och vad vi nu har för saker att oroa oss för idag, så tror jag att det kan vara extra tryggt att veta att det där rör inte oss, därför att vi har Jesus och vi kommer att bli räddade från det här. Och vi behöver inte oroa oss. Jag kan absolut förstå, och att det kanske till och med blir starkare. Och ju färre man är, desto mer utvald och speciell känner man sig. Och desto hårdare går man in för det här.
Mm. Ja, men då förstår jag lite bättre. Alltså, de stora religionerna har ju alltid sett till att skapa en överbyggnad för att skydda de privilegierade. Alltså, se till att det har varit möjligt att vara både rik och religiös på ett bra sätt. Det har ju liksom Svenska kyrkan gjort, och buddhismen också med sin gyllene medelväg och sådär liksom. Så det har ju verkligen varit så. Jag har en anfader som, det beror ju på vem som skriver historien då. Men här i Hälsingland så fanns det en predikant som hette Erik Jansson, som bröt sig ur Svenska kyrkan och startade en sekt som kom att kallas för Erik Jansarna. Och han fick med sig en väldigt massa folk. Det här var på mitten av 1800-talet, och det var framförallt så växte den här...
Det är parallellt då med...
Ja visst, absolut. Och det var ju säkert samma, för det här, hans grupp med troende växte särskilt åren 1846 och 1847, som var två jättesvåra nödår i Sverige med missväxt, och folk var fattiga och hade ingenstans att ta vägen. Och han protesterade ju mot Svenska kyrkan, som han då menade var liksom strikt och hård och fördömande, och han stod väl för någonting annat. Han ordnade bokbål och brände Luther till exempel.
Mm.
Och sen så fördrevs han från Ovanåkers socken då, där min anfader Johan Erik Kärneld var prost under stora delen av 1800-talet. Och liksom ortens starka man. Så han fördrev Erik Jansson och hans anhang då, som då avseglade till USA i 11 stycken båtar. Varav en sjönk tror jag någonstans på vägen. Men 10 kom fram och man grundade en koloni i Illinois som heter Bishop Hill. Som dock inte blev särskilt långlivad överhuvudtaget, för att sen var det någon anhängare som hade ihjäl Erik Jansson, och sen så drabbades de av sjukdom och inre konflikter, och sen så gick allting i putten i alla fall. Men det intressanta är att den här historien berättas då i Hälsingland, och den har också varit teaterpjäs och sådär, och beroende på vem som berättar den så är då min anfader är liksom han är, ibland är han hjälte och ibland är han bara hemsk liksom.
Ond eller god, beroende på.
Verkligen. Mm. Och Folkteatern här i Gävleborg gjorde en uppsättning om Erik Jansson för 20 år sedan kanske, sånt där. Då var min anfader otroligt ond. Verkligen en mörkrets gestalt liksom, som inte tålde någonting och stod för den här stora onda statsreligionen. Liksom. Så. Mm.
Vill du veta vad som är väldigt speciellt då med just laestadianernas sätt att fira gudstjänst?
Mm.
Och det här var ju någonting som redan Laestadius började med. Det vill säga att han hade 2 gudstjänster i rad. Först en för, så att säga, det icke-väckta folket, mm-hmm, som bara ville ha en traditionell gudstjänst. Och sen en för de nyväckta, eftersom de traditionella stod inte ut med de nyväckta.
Jaha.
Och en sån gudstjänst kan se ungefär likadan ut idag. Västlästadianerna inleder ju sina gudstjänster. De har någon bön och psalmsång utan musik. Och sen läser de en gammal predikan av Laestadius, som kan vara ganska lång. Och efter det så har man en egen predikan.
Mm.
Och under den här predikan så finns det tydligen en speciell retorik som Laestadius grundade och var liksom expert på. Där man på något sätt börjar att prata lugnt och sen stegras det tills man liksom nästan skäller och skriker och sådär. Och i takt med hur den här predikan då stegras så börjar människorna att liksom gunga i bänkarna, de reser sig upp, sen börjar de liksom dansa. Det får man göra inför Gud utan musik sådär. Mm. Och till slut så står de och skriker och ber om förlåtelse. De talar inte i tungor då, som vissa tror. Utan de skriker och ber om förlåtelse för sina synder.
Mm.
Och är förtvivlade och gråter. Och liksom bekänner sina synder för varandra.
Aha.
Och så får de förlåtelse av varandra. För Laestadius sa att det behöver ju inte vara jag. För det blir ju idoldyrkan. Om det bara är jag som ska kunna. Utan det är ju Jesus som ger den. Bara man bekänner högt. Eller ja, nu vet jag inte exakt den liksom, teologiska beskrivningen av det där. Men så går det till. Och när då laestadianerna står och ber varandra om förlåtelse på ett väldigt högljutt sätt, så kan det ju av utomstående upplevas antingen som fruktansvärt skrämmande eller som riktigt fantastiskt.
Mm. Ja, det låter ju lite som de här beskrivningarna av korpulärrörelsen. Fast där verkar det ju som att de hade...
Ja, men fast där, för det här att de får förlåtelse. Det här är lite grann så att säga, motsvarigheten till katolska kyrkans bikt. Där går du och sätter dig och så berättar du för en präst.
Mm.
Inom laestadianismen så kan du stå där tillsammans med andra och alla berättar samtidigt. Mm. Eller ja, biktar sig inför varann och får förlåtelse direkt.
Mm. De troende, jag vill hellre säga de besatta, uppförde ett slags pantomim, en extatisk rörelse som bestod i vaggningar av kroppen, stampningar och frenetiska handklappningar, varmed de så kraftigt ackompanjerade sina utslungade svordomar att man tyckte väggarna skulle sprängas. Ögonen stirrade stelt och fanatiskt, händerna lyftes mot oss, djävulens anhang, och svordomarna tog och liksom nysats. Spännande detta med religioner.
Ja. Ja, sen är väl laestadianer, alltså de som pratar om laestadianer idag, det är ju just det här folk säger, ja, de får inte ha gardiner, de har konstiga kläder. Alltså för vissa är det ju så att kvinnorna ska ju inte bara ha hucklor utan även lång kjol och så. Medan andra är mer moderna, för de tänker, ja, men när vi går, om jag har ett vanligt jobb så måste jag klä mig vanligt på jobbet.
Mm.
Men alla gör inte det. Men och det finns ju också diskussioner, är det en sekt eller inte? Vad är en sekt, Bo?
Mm. Ja,
hur definierar du en sekt?
Ja, men som en väldigt trång värdegemenskap som liksom utesluter andra och ja, man tänker väl att den bygger
den
på...
Den måste inte vara religiös.
Nej, det behöver det ju inte vara. Men att den bygger på någon typ av vanföreställningar och...
Jag tänker att en sekt är någonting som bygger på maktmissbruk och manipulation från en ledning eller ledare.
Mm. Jo, en sekt
som
har
vill
ju ofta
styra
en
grupp i en viss riktning. Jo. För mig är det sekt. Att en rörelse är sluten är för mig inte nödvändigtvis sekteristiskt.
Nej. Nej, precis. Nej, det har du ju rätt i.
Men sen vet jag inte, för det är som sagt rätt svårt att få inside information från laestadianer. Sen har de har ju öppna möten.
Mm.
Du kan ju gå till ett laestadianskt bönhus och delta.
Mm.
Men då är det väl precis som jag tänker med många sekter. Mm. Att går du på ett enstaka möte så blir du ju närmast förförd. Och det är först när du har kommit in i en inre krets som de här negativa sidorna kommer fram. Som att man kanske inte får ifrågasätta, tycka vad man vill.
Mm.
Du blir, alltså det talas om att man har arrangerade äktenskap inom laestadianismen.
Mm.
För man måste ju gifta sig med en annan i rörelsen.
Ja, det är klart.
Du får ju inte ta någon utanför, eftersom det är en ganska liten rörelse så kan... Någon bestämmer att ja, du får ta han från Norge. Mm. Han kommer hit och hämtar dig.
Mm. Ja, eller det kanske inte är fullt så allvarligt.
Nej, det kanske inte
att
är
de
det.
Bara tipsar
och,
om
och det, precis, man kanske tipsar och träffas. Men om det inte finns något utbud så kanske man då...
Det sker ju även i... Liksom, det sker ju även på Riddarhusets möten. Liksom.
Man bör ju även gifta sig. Eftersom det är inte bra för en man att vara utan kvinna.
Nej, det är väl också säkert en aspekt att det finns säkert en hel del muggiga könsroller som överlever i en sån där miljö, tänker jag mig då.
Ja, men absolut. De har ju också, det är många som tyckte att Svenska kyrkan då till exempel gick för långt när de tillät kvinnliga präster.
Mm.
Det tycker ju inte laestadianerna om. Men det var fortfarande för många då inte tillräckligt allvarligt för att de skulle lämna kyrkan. För de fortfarande tro på den här grundprincipen om att det finns en en kyrka, en gud, en församling. Liksom.
Ja. Jo, om ni vill stödja den här podden av någon anledning, vilket är helt frivilligt, man kan bara lyssna på den ändå, snika på, men man kan också stötta den, så kan man gå in på patreon.com/Norrlandspodden och bli givare. Man bestämmer själv hur mycket och hur länge, och pengarna dras bara när vi gör avsnitt, annars kostar det ingenting. Så det är ett tips, patreon.com/Norrlandspodden.
Då blir vi jätteglada.
Mm, det blir vi faktiskt. Mm. Ja, du har ett kulturtips också.
Jag har det.
På samma tema.
På samma tema. Jag tänkte ibland får man gå all in. Det är då Mikael Niemis nya bok.
Mm.
Mikael Niemi har vi pratat om förut. Populär musik från Vittula framförallt. Mm. Han är ju en utmärkt skildrare av Norrbotten.
Ja,
framförallt.
Och Tornedalen i synnerhet.
Mm. Och hans senaste bok då heter Koka björn.
Mm.
Och den handlar om Lars Levi Laestadius, hör och häpna.
Men det är också någon slags deckarhistoria.
Precis. Jag skulle säga att den här boken har tre parallella spår. Dels är det som en deckare som utspelas då 1852 i Kengis i Pajala-trakten.
Mm.
Och det är ju en det är någon som går runt och mördar kvinnor helt enkelt.
Okej. Okay. Det är ett populärt tema.
Precis. Ja. Så att på det sättet är det som en klassisk deckare. Sen handlar den då om Lars Levi Laestadius, som i den här romanen får någon slags Sherlock Holmes-roll.
Okej.
Han är som en pusseldetektiv som på något sätt lyckas överträffa länsman och alla andra som ska utreda det här. Vilket, och det här är ju en helt påhittad sidostory, men jag tror att han är ändå inte helt ute och cyklar. För det här detektivandet, alltså det är att han tittar på spår i gräset och växter, och han hittar en blomma i en lada som bara finns på fjället och förstår att mördaren...
Det var sånt som han faktiskt kanske kunde till
precis.
Med, i verkligheten.
Så att det är en sån historia. Sen är det ju en berättelse om Lestadius som är väldigt väl researchad. Alltså den beskriver hans gärning och kanske framförallt varför han var en väldigt populär person.
Får man en positiv bild av honom?
Ja, absolut. Det får man.
Han låter som en hjälte.
Ja, han framstår som... Ja, men, och jag tror han var en hjälte. Han sågs ju som en hjälte. Mm. Han räddade ju så många människor från total misär.
Mm.
Sen vet jag inte hur sant det är, men enligt den här romanen så var det också han som tog potatisen till Norrbotten.
Det låter ju...
och sen så finns det en tredje parallellt spår som helt enkelt handlar om hur viktigt språket är. Alltså som handlar om skillnaden mellan att kunna läsa och inte kunna det, att kunna skriva och inte kunna det, och om att ha talets gåva jämfört med att inte ha det.
Mm.
Och det är riktigt välskriven och bra. Koka björn av Mika Niemi.
Bra. Det kan ju stämma det där med potatisen. Du vet ju att alltså präster liksom på 1700-1800-talet var ju, förutom att de skulle predika och liksom leda en församling, så hade de ju också ett offentligt uppdrag att sprida nya kunskaper om agronomi och om jordbruk. Så att de hade ju en sån roll också. Och jag kan ju då flika in min anfader då, som jag nämnde tidigare, prosten Kärneld. Han var också, han höll ju också på med sånt. Och det finns en plog som han har konstruerat och byggt. Och som står utställd på hembygdsgården i Edsbyn, som man kan titta på. Som var särskilt dikeskära plog som han uppfann på 1800-talet. Så mäktig man, min anfader.
Ja, jag blir helt starstruck här.
Vi är lite lika varandra också. Hans porträtt hänger i sakristian där på Ovanåkers kyrka. Så graven utanför. Jag går aldrig dit.
Är han i rakt nedstigande led?
Ja, det är min morfars... nu ska vi se. Min morfars farfars far, tror jag. Något sånt där. Det är inte så många generationer i...
Han var ju exakt samtida med Mikael Niemi.
Med
Lars Levi Lestadius, precis.
Jo, ja, men absolut. Man kan tänka sig såna där liksom starka karaktärer som... Verkligen.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.